This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to Amazon.com/comedy ad free. That's Amazon.com/comedy ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ja, vad skönt, vad skönt. Huvudet upp och fötterna ner, eller? Mm. Det går i ett.
Det går i ett.
Mm.
Det har jag inte hört innan, faktiskt.
Ja, okej. Okay. Det är när det, när det är mycket.
Ja, det är mycket nu. Ja.
Det är liksom det är ett högt tempo. Det är mycket liksom jag har
många bollar i luften, många järn i elden. Man är lite om sig och kring sig, så att säga.
Ja, lite så, ja, precis.
Mm.
Om sig och kring sig tycker jag låter mer som att man är liksom en sån som är tjejerna hallå med alla liksom.
Jag trodde först det betydde att man var egocentrisk. Att allting handlar liksom om sig och kring sig.
Och kring sig, okej. Okay, ja.
Men sen fick jag reda på att det då betydde att man har många hjärn i elden, många bollar i luften.
Ja.
Mycket saker på gång.
Ja. Jag har väldigt länge tolkat det som då att man är liksom en sån... men lite poppis figur som... liksom minglar runt och pratar med alla liksom.
Ja.
Och man har liksom en fot in lite överallt.
Mm. Man men är lite, ja, det går väl att, alltså det kanske, alltså jag tänker att det är väl lite en sån karaktär som är har mycket grejer på gång, har väl ofta en fot med lite överallt då.
Jo, det är ju visserligen.
Håller på med mycket.
Ja. Man kan tolka det så, ja. Special, special, specialistorna, baby. Man får passa sig vad man skämtar om. Specialistorna, baby.
Så jäkla bra. Då säger vi ciao bambini och välkomna till Specialisterna podcast. Idag är det jag, Simon Järnfors, som sitter i min lägenhet nära Mariatorget i Stockholm.
Mm.
Och du?
Anton Magnusson, som sitter i min lägenhet och i min streamingstudio som jag har byggt.
I Malmö.
I Malmö, ja precis. Via länk då.
Men streamingstudio, alltså jag ser framför mig en green screen bakom dig.
Mm.
En kamera framför dig.
Ja.
Någon form av mikrofon.
Ja.
Ja, det har du ju eftersom du spelar in podd.
Ja, precis.
Vad är det mer man behöver för en streamingstudio? Man behöver en dator kraft.
En dator med bra kraft, två datorskärmar. Och
varför behöver man två datorskärmar?
För att få plats med allt man gör. Om man streamar så har man spelet på en skärm. Och sen har man då kanske chatten och sådär på andra skärmen. Mm,
det är mest spelstreaming du ska syssla med.
Jag har inte riktigt bestämt mig vad det här streamingprojektet ska bli. Jag tänkte bara när det blev lite lockdown och klubbarna stängde. att jag får, jag kanske ska börja på något projekt som jag kan göra här hemma liksom. Så då börjar jag köpa grejer för och, och har nu är nästan klar med min studio nu. Men det har ju varit mycket att saker har varit slut på, i lager och så, eftersom det blev jag är inte den enda som då har haft behovet av att att kommunicera hemifrån nu och då, i världen så har då folk det har blivit ett tryck på då kameror och mikrofoner och ljus och så som har med streaming att göra.
Alla jobbmöten och så.
Ja, precis.
Men nu börjar du bli klar. Du har fått alla delarna.
Ja, det är ju ett jävla pill liksom att man ska inte ha en webbkamera då, utan man har en systemkamera. Men för att kunna streama med en systemkamera, så jag köpte en sån systemkamera för 6000. Och sen för att kunna streama med den, så måste man dels ha då en streamlink som ser ut lite som ett USB-minne. Som också då liksom går på några tusen. Och sen måste man ha ett dummy-batteri. Som ett batteri som man stoppar i kameran, men som har en sladd så att man liksom så att den inte då går på batteriet. Och så ja, alltså det är mycket såna små grejer hela tiden som man inser att man behöver för att det ska funka.
Har du testat det nu då? Alltså ja, är det up and running?
Det är up and running, men jag väntar fortfarande på min green screen, så det är den green screenen och belysningen väntar jag på, men jag har beställt det.
Och jag börjar bli klar med min lägenhet. Jag har också haft det som projekt. Det kom ju rätt lägligt också med corona. Man märker också att det är många som är, vill göra grejer hemma liksom. Allt sånt är, om man ska köpa en växt från plantagen, så är det mycket längre kö, för det är väldigt många som liksom håller på med växter och sånt nu.
Ja, mycket hemmapill.
Men nu känner jag mig klar liksom, till och med mina samlingar. Alltså det är klart att vissa saker skulle jag inte tacka nej till att köpa. Men jag känner mig ändå alltså så här, men nu får det räcka liksom. Jag har ändå lagt rätt mycket. Alltså jag går in i ett sånt mode när jag blir lite manisk samlare.
Du har ju den samlargenen.
Ja, du har inte den på samma sätt va?
Nej, jag är ingen samlare. Jag kan liksom tycka det är lite kul tanken på det, men jag blir aldrig biten av det liksom.
Du blir aldrig besatt, för jag tänkte du känner väl någon som samlar på Nintendo-prylar?
Ja.
Alltså Grizzly, antar han det?
Jo, Grizzly samlar på Nintendo spel då, framförallt gamla,
alltså konsoler såhär. Eller?
Nej, ja, både konsoler, men det är ju rätt snabbt avklarat. Eftersom att det bara finns en 7-8 stycken då. Men han samlar på
vill han ha alla så Game & Watch och sånt också?
Nej, jag tror inte han har snöat in på det. Jag tror han snöat in på sin barndom liksom.
Ja, det är väldigt vanligt.
Så Grizzly då, för er som inte vet, han idag är han poddare. Han har TP-podden bland annat där man ses och spelar Trivial Pursuit.
Men han är battle rapper en gång i tiden.
Han är rappare och battle rappare. Då, så Björn heter han, därför kallas han Grizzly då, som var hans rapnamn. Lite fjantigt va?
Jag tror han var ung när han bestämde sig för det.
Han var ung när han bestämde sig för det. Alltså mitt är bra att det Mr. Cool funkar ju ändå lite så ironiskt, att det är så uppenbart på skämt.
Men det var liksom väl ironiskt redan när du var barn?
Ja, det var det ju.
Det var bara att du hade väldigt avancerad humor. Eller ja, det kanske, alltså ironin kanske inte var lika djup då på något sätt. Alltså att, jag kommer ihåg, du vet, när man var liten och sa, man slängde upp två fingrar i luften och sa proffs. Då var det ju kanske, det var ju någon form av ironi, för man var ju inte professionell inom någonting.
Nej, precis.
Men det var ändå en, det var level 1 av ironi liksom.
Ja, ja, precis.
Jag tänker att nu är det ju kul att du heter Mr. Cool. Jag gissar att det är fler levels man har ökat liksom.
Men Grizzly är, jag vet inte vad man ska liksom.
Nej, det, alltså det skulle kunna vara kul igen, fast då är det på en väldigt subtil nivå.
Ja, precis. Alltså,
att man blir mer och mer finsmakare inom humor och ironi. Ja. Att det måste till slut kittla sådär på något sätt, att man ska tycka det är så lite pinsamt för att det ska bli det här perfekta touchen av ironi liksom.
Ja, precis. Ja, jag får se om han, för han har ju aldrig liksom, han har aldrig så hintat att det är ironiskt.
Han har nog sagt att jag var ung när jag kom på det.
Liksom. Ja, precis.
Att han tror tycker det är lite pinsamt när han fast med han.
Grizzly. Jag ska faktiskt träffa honom. Han hörde av sig häromdagen. Han har ett projekt. Jag vet inte om det är med Arga Skånska Män eller vad det är.
De är youtubers, va?
Ja, så jag gissar att det är med dem då, att tydligen så ska vi då, jag hamnar i lag Grizzly, så jag och Grizzly ska gå ut med vars en GoPro-kamera på oss då, och så ska man vad heter det, dricka alkohol. Vi ska gå om, jag tror det är så 5 barer och 4 drickor per bar.
Fann det påminner om Svenska Öppna, som var en tävling i, eller Ringvägen Open hette det nog förresten.
Ja, ja.
Som var, då skulle man börja på ena sidan Ringvägen och sen så dricka en öl på varje krog, och den som liksom hängde i längst. Ringvägen är väldigt lång och det finns mycket bara där. Ja. Och den som klarade sig längst vann. Liksom. Det var så jävla roligt. Det var några liksom, från någon Stockholmsförort som visade på någon, de gjorde en biovisning. Liksom, ja. Och hade, men är det något åt det hållet?
Ja, det är en tävling då tydligen. Jag har inte jättebra insyn i det. Men jag har förstått att det är olika lag eller par då. Och jag gissar att man inte börjar på samma bar och så, utan att man kanske då går om varandra lite. Så man är inte i samma lokal samtidigt, och så ska man då dricka 4 alkoholhaltiga drickor per bar. Jag tror det är öl. Jag tror det är öl som gäller då. Och det blir ju då 20 öl om man klarar hela.
Just det. Men varför, det hade väl kanske, ja, okej, det kanske är svårare i Malmö att hitta 20 ställen på som ligger nära varandra.
Ja, det kanske är
det
också.
Det hade varit lite roligare att bara springa mellan ställena liksom.
Ja, att det blir som vad heter den, World's End of the World filmen.
Den med massa kända skådisar.
Det är väl den brittiska filmen som
det kom ju någon nyligen med Seth Rogen och det gänget liksom.
Ja, nej, det är som inte det. Det är inte, den heter något liknande. Ja. Och denna heter, jag vet inte om denna heter World's End eller End of the World, men det är att den är i den här Shaun of the Dead-trilogin med Fuzz och de andra. Hot Fuzz heter den andra filmen, tror jag.
Jag har inte sett någon av dem, men det är risiga komedier, eller?
Ja, precis. Och där är det då att de ska dricka en öl på 10 pubbar liksom. Men här är det, här kanske det är för underhållningsvärdet, att det blir för mycket transportsträcka. Det kanske är roligare att klippa ihop om man liksom landar lite och hinner sitta ett tag på samma ställe, att det blir lite roligare diskussioner och så. Men jag är lite osäker på hur jag tänker så här. Jag kan inte reglerna riktigt, men jag tänker Hoff borde ju vara en lifesaver.
Ja, om det nu är tillåtet. Ja, jag tänkte på Ringvägen Open, hade de lite olika sådana regler. Bland annat den nya regeln för senaste året jag såg, det var smuttning förbjuden. Man fick inte ta små klunkar liksom.
Aha. Nej, det är skräckblandad förtjusning jag ser fram emot. Det ska bli kul. Jag har inte träffat Grizzly på ett bra tag. Så det ska bli väldigt kul att catch up. Han har, han har ju blivit pappa och allt sånt. Ja, det är jag i visserligen helt ointresserad av. Ja, men det är man ju.
Ja, jag är också väldigt ointresserad av såna grejer.
Ja.
Som min mamma ringer och liksom... Jag vet inte om hon tror att jag tycker det är intressant så här att hennes sambos dotter från ett tidigare äktenskap ska få barn igen.
Det låter så jävla ointressant.
Ja, det är det verkligen. Men, och sen så märker man att hon blir lite sur att jag inte lyckas fejka entusiasm.
Ja, för det är väl lite kutymen att man ändå sitter och... Det är deras andra. Ja, andra. Och just det, de har en pojke sen innan. Ja. Det är så jävla tråkigt. Jag är helt ointresserad.
Ja, och de... Och på något sätt så vet de väl... Alltså så här, folk som är väldigt intresserade av sånt. De har ju, som min mamma, jag tror hon har ju förstått att jag inte är intresserad av det. Men hon, jag tror hon tänker ändå så att, men det, sånt borde du vara intresserad av. Det här borde du tycka är intressant.
Ja, precis.
Men om jag hade berättat liksom om sånt här... Ja, nu har ju då Chris Ware kommit med den här, han har varit på med den väldigt länge, den här Rusty Brown. Han gav ut den liksom, den har ju kommit i volymer i så här, Acme Novelty Library innan, men det är kul att se nu hur man ser ihop allting.
Ja, han hade gjort den Rusty Brown, var den som alltså han hade gjort innan, eller är det den han gör, det är den han gör nu kanske?
Ja, det är inte allt från de tidigare som är med i den, men det är vissa grejer som också...
Att det hade varit kutym att vara lika intresserad av...
Ja, men om jag hade också blivit lite sur, så här, men det där borde du ju bry dig om, vet du? Det är stor...
Ja... Nej, jag tycker Albin har varit rätt bra på att inte liksom tråka ut en med...
Nej, men han har ju på gott och ont ungefär samma inställning som oss. Mm. Det är säkert, jag vet inte om det är provocerande för folk i hans närhet.
Ja, nej, för han verkligen inte någon sån som tjatar på om pappalivet.
Nej, men det är ju få pappor som vi känner som gör det överhuvudtaget. Alltså jag har ju knappt hört någon. Och de alltså komikerna och sånt vi umgås med som är pappor, det är fan ingen av dem som tjatar om pappalivet.
Nej, jag vet för något år sedan när Petter Bristov hade blivit pappa.
Mm.
Petter Bristov, komiker och media mogul. Han hade blivit pappa så hade jag inte träffat honom. Jag hängde ju en del med honom uppe i Stockholm och så. Men sen när jag flyttade tillbaka till Malmö så hade jag inte träffat honom då på ett tag. Och så hade han blivit pappa, så kom han ner då för han skulle köra stand-up under jord.
Mm.
Och då satt vi vid samma bord och så skulle jag börja prata med honom. Och så sa jag, hur är pappalivet då? Och då sa han, jag har inte kommit ner hit för att prata om det. Han var så trött på alla som frågade om så tror du att det är det jag vill prata om när jag är på med andra ställen.
Ja, men det är väl alltså så här, det är väl så här, en stor grej som har hänt i hans liv, och då kanske antingen folk tror att man vill visa sitt intresse, men han, alltså man minns ju när någon kommer och vill prata om så här, knulla barndrevet.
Ja, precis.
Det är ju så jävla tråkigt. Ja. Man har stött och blött det. Man har vänt på varenda jävla sten.
Man svarar slentrian mest bara liksom, man har sina inövade så. Ja, nej, det är klart liksom.
Man vill inte vara otrevlig heller. Det är ungefär samma sak då för... Petter och hans barn.
Ja, precis. Knulla barn. Det är samma
fuck
sak.
Fuck children. Men när jag minns första gången jag var med en sån grej, det var när jag tog studenten.
Mm.
Så hade man det som i Skåne kallas studentskiva, men i Stockholm kallas studentmottagning.
Mm.
När folk kommer liksom till ens föräldrars trädgård. Och,
mm.
Och då var det så här, folk frågar alltid så här, ja, hur känns det nu då? Och så skulle man svara på det. Och sen, vad ska du göra efter gymnasiet nu?
Just det.
Mm. Och det var nog första gången, för jag hade inte liksom... Man var ju inte i intervjusituationer och sånt. Det hade inte varit det. Så det var ju så här... Men hur många gånger ska jag behöva svara på det här? Och folk är inte jätteintresserade av det heller.
Nej, det är så att man vet liksom att de frågar av artighet, så de är ointresserade av svaret. Så då är det liksom, då blir också man, en svar påverkas ju då av deras intressenivå. Liksom. Det kan ju vara jätteroligt om någon som är verkligen intresserad av... till exempel stand-up ställer frågor om
om du nu har bestämt dig så här, ja, jag tänkte bli stand-up-komiker efter,
ja,
ja, men är inte det, så får komma alla de standardfrågorna sånt.
Ja, men, precis, men
är inte det väldigt svårt då? Får man äta upp.
Hur mycket är improviserat och hur mycket förbereder man innan och så. det är svårt. Och så måste man, alltså, som min pappa var ju inte jätteintresserad liksom
av stand-up,
nej, precis.
Nej, för han är ändå lite nöjesintresserad, har jag uppfattat det som.
Han gillar ju humor och så. Han gillar humor, men han, alltså, han tyckte ju våra busringningar var väldigt roliga till exempel.
Mm,
så när vi hade busringningar på P3, då blev han stolt och spela upp det för vänner och bekanta och så.
Mm,
Men liksom om man lägger upp något på Spotify, så har han ingen koll på liksom vad det är. Och...
Hade han haft respekt ifall du hade släppt på vinyl?
Det han nog tyckt var lite tuffare liksom.
Men... Även om du hade finansierat det själv?
Nej, då hade han nog tyckt så, ja, man kan göra det själv nu, ja.
För du har ändå sagt att det är ganska viktigt för dig, det här att göra pappa stolt.
Ja, precis. Ja. Men jag har inte lyckats än.
Inte alls?
Nej, men alltså, han är väldigt stöttande på det sättet. Att, alltså... Jag tror många föräldrar hade varit rätt sura på liksom konsekvenserna av då liksom det, att hålla på med sån humor som du och jag håller på med.
Mm.
Att det är liksom då...
Ja, dina föräldrar var ju lite mer stöttande än mina föräldrar var under drevet liksom.
Ja, jag vill säga att mina föräldrar var väldigt stöttande liksom.
Ja.
Och kanske då, alltså, min mamma var ju liksom, satte sig in i det och sådär, och började lyssna på så här AMK morgon när de pratade om det, och liksom verkligen hade koll på alla, och jag tyckte att Sandra Ila var så bra när hon hade börjat lära sig att gå in på Instagram och sånt, som hon har ju en Instagram.
Lärde hon sig stories också, för det känns som den sista leveln som...
Leveln nådde hon nog aldrig, stories var inte lika stort då heller, tror jag. Men hon hade koll liksom, väldigt koll, och jag har slutat lyssna på Mia Skäringer. Jag lyssnade lite på Mia Skäringers podd innan, nu jag lyssnar inte längre på den. Men där också, mina syrror var väldigt stöttande liksom, så här stöttande SMS, och min ena syrra blev ju, är fortfarande patron till Sandra Ila, för att Sandra Ila var så stöttande mot mig i det drevet då. Hon är kanske då lifetime patron av Sandra Ilas podd. Det är rätt glad över att familjen har varit så stöttande. Sen kanske alla släktingar har inte varit lika stöttande.
Men vad tror du att de hade blivit riktigt stolta av om du hade gjort? Alltså vad för du, om du är ute efter den känslan att göra, är det mest din fassa eller är det mossan också som du vill göra stolt, alltså vad helst?
Ja, alltså jag tror att om jag hade blivit Jesper Röndahl så hade alla varit väldigt väldigt stolta. Liksom och alltså jag tycker ju själv att Jesper är rolig. Men han lyckas ju också då vara rolig men rumsren liksom.
Ja, ja.
Men inte utan lite, han har ju lite bett har han ju också liksom. Det tror jag att de hade föredragit liksom.
Ja, ja, om du hade blivit en alltså känd på den nivån eller så här fått mycket uppdrag av TV och radio och...
Ja, precis. Då hade de varit väldigt nöjda. Men nu blev det så här istället.
Jag känner nog mer alltså på samma sätt som jag trivs, alltså när vi gjorde så här bögklubben på Åland.
Ja, det var du och Frej Larsson som i ett program Samhällsjudo på TV4.
Ja, TV4 Play.
la du skrytsamt till.
Ja, det visades på typ TV12 eller något sånt när det var linjärt, men ja. Man kunde se på TV4 Play. Men då var det ju så här att man var lite hjälten. Alltså så här, folk tyckte allmänt att man har gjort någonting bra. Och under Knulla barndrevet så var man lite mer skurken.
Ja, precis.
Och jag trivs mycket bättre i rollen som skurken än som hjälten. Jag har ju erfara båda liksom.
Visst,
och jag blev mer illamående av rollen som hjälten och den gode som har gjort någonting bra.
Det förstår jag verkligen.
Och på samma sätt så vill jag hellre göra mina föräldrar besvikna än stolta. Jag trivs bättre i att göra dem djupt besvikna.
Men är det kanske liksom ett betyg på att du gör någonting som då, alltså om de hade älskat det du gjorde så hade du kanske känt att nu då gör jag något som inte är cutting edge liksom.
Ja, jag vet inte om det bara handlar om det, men det är också roligare på något sätt om du tänker en filmkaraktär. Man hade ju, alltså så tänker du, det här är en karaktär, han gör sina föräldrar väldigt stolta, och det här är en karaktär som gör sina föräldrar djupt besvikna. Man gillar ju ändå karaktärer som gör sina föräldrar djupt besvikna med. Det är ju roligare.
Ja, det är roligare.
Och jag följer ofta humorns väg, det roliga.
Ja, men du är bra på det också, för att alltså du har ju ändå någon form av att göra mamma nöjd, att du bryr dig ändå en hel del om hennes åsikter
på ett plan, liksom att du... Men alltså mindre, alltså ofrivilligt bryr jag mig om det.
Ja, precis,
jag blir lite arg på mig själv när jag känner att fan jag bryr mig om vad hon tycker och säger liksom.
Ja, precis.
Och då vill säga, jag vill ju bara kunna skita i det.
Ja. Så du är bra på ändå att inte då hänfalla till det helt och liksom bara lägga dig så, nej men jag ska
bli Jesper Röndahl.
Ja, precis. Det tror jag men det får man jobba nästan aktivt för att då.
Man måste jobba, gå upp tidigt varje morgon och jobba aktivt för att inte bli Jesper Röndahl.
För att göra sina föräldrar besvikna.
Ja, det är en rolig karaktär också.
Mannen som stiger upp tidigt varje morgon och jobbar aktivt för att inte bli Jesper Röndahl.
Ja, eller mannen som stiger upp tidigt varje morgon och jobbar aktivt för att göra sina föräldrar djupt besvikna. Och det är inte det att man ska så här chocka sina föräldrar. Alltså det känns som jag vet inte om så här, Anders Eklunds föräldrar blev besvikna på honom. Alltså det är inte rätt känsla eller besvikelse.
Besvikelsen borde komma.
Nu tror jag hans föräldrar säkert är döda eller var döda när han åkte fast liksom.
Men, tror du det? Alltså han var väl inte mer än liksom tidiga 40 när han
va? Var han i min ålder?
Du är just nu i Anders Eklund åldern.
I Anders Eklunds prime time, eller vad man ska säga. I hans prime.
Ja, ja. Så jag tror att hans föräldrar levde. Och jag vet inte
hur. Anders, jag är besviken på dig.
Jag är inte arg. Jag är besviken.
Det var verkligen en cocktail av olika dialekter också.
Ja. Jag tycker det var Leif Silbersky som då försvarade Anders Eklund. Han var ju då anställd för att göra det ju.
Ja,
det var roligt om han bara som
att han gjorde det frivilligt. Att
privatperson.
Han gjorde det pro bono, att han liksom för det, han vill
alltså jag kan tänka mig att han gjorde pro bono för uppmärksamheten liksom, det stjärnadvokater gör ju så liksom att,
jo, han behövde nog inte pengarna liksom man, egentligen heller, eller så, vad det nu innebär att behöva pengarna.
Ja, man tar sig an sådana high profile cases pro bono där liksom, men nej, det hade visserligen varit kul om man hade dömt då försvarares, alltså advokater på samma sätt som om någon hade, att man bara antar att han också tycker det. Att så Leif Silbersky försvarar ju Anders Eklund. Han tyckte på riktigt att han gjorde rätt. Det är ett roligt jobb att man ska försvara Anders Eklund.
Jo, men det är ju det man gör. Alltså jag såg på Twitter så följer jag Viktor Banke, advokaten, för vi har känt honom länge. Och då är det så här, ibland folk som skriver, det kan man inte bara till honom, är så här, hur fan kan man försvara en sån här brottsling? Och han svarar väl så här, jag tror du har missat lite vad uppdraget som försvarsadvokat är liksom.
Ja. Ja, men det finns ju jag såg en dokumentär om en gammal nazistvakt som hade man trodde hade flytt till USA och då skaffat sig en ny identitet, men så hittade de honom då i USA när han då var på ålderns höst, att han var i 70-årsåldern, och då tog de honom, och han hade ju fru och barn, startat ett nytt liv i USA liksom, och vanligt jobb och sådär, men då förde de honom till Israel och ställde honom till svars. Så där var en sån väldigt rolig, den försvarsadvokaten. Ingen ville ju ta sig an det, men där hade också så israelerna hade ju väldigt svårt att då skilja på då att de tyckte ju väldigt illa om honom för att han försvarade då den här fångvakten då, som hade varit rätt så fruktansvärd. Det var en rolig typ då, för han var nog som du, att han stiger upp tidigt varje morgon för att göra sina föräldrar djupt besvikna. Och den känslan fick jag av den försvarsadvokaten också, att han njöt lite av det liksom. Men när han fick så syra kastat i ansiktet på sig och sånt. Det gillade de inte att han...
Stig Larsson den levande känns ju också som en sån som, alltså inte bara hans föräldrar, men att han gillar att göra folk runt omkring honom besvikna liksom.
Yeah.
Att det är lite hans bensin.
Poeten och författaren Stig Larsson.
Den levande.
Den levande.
Men jag kommer ihåg faktiskt när jag var ganska liten, då var jag hos min mamma och morfar, och de pratade om någon släkting. Eller det var någon släkting som pratade om en annan släkting som var advokat. Och då kom jag ihåg att hon sa så här, Ja, men han försvarar, men han har bestämt sig för att han vill inte försvara knarklangar och så här, drogrelaterade brott. Det tar han sig inte an, för det tycker han är väldigt mycket emot droger och sådär. Men det är det enda han inte det är det enda mål han inte tar. Och då var det någon som typ så här, kommer jag också, men tar han sen våldtäkt med sånt? Ja, det gör han. Det.
Det har han inga problem med sådana. Han har inga skrupler när det gäller det, utan det är... Men det är just cannabis.
Ja, jag tänker mer att det är av privata skäl, att kanske så här, det är mer hot och sånt inom dragvärlden eller liksom maffia. Ja. Men
ja, kanske då att han har sagt, för att inte verka feg, så har han kanske sagt då att
det är för att han tycker det är vidrigt,
att det är moraliska skäl. Ja, precis. Men då blir det bara att han framstår så mycket mer omoralisk, för att det blir ju automatiskt att han okåar allt annat fruktansvärt. Leif Silbersky då, han det har han ju sagt sen efter, att han ångrar i Anders Eklund-målet att han läste upp en dikt.
Ja, just det.
att döda ett barn heter den dikten, och så är det är en väldigt fin dikt. Men den handlar ju då om någon som råkar göra det av misstag,
som kör över ett barn av misstag.
Ja, precis.
Men hur fan tänkte
läser han upp den, så sitter Englas familj sitter där och Anders Eklund sitter.
Varför läser han upp den?
Vår klippare Elsinen. Här har du din jingel förresten, Elsinen.
Då vill vi bara säga
tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king. Tack för klippning, tack för klippning. Du är king, king, king.
Tack för klippningen, Linus Elsinen.
Har du skaffat liv, Linus?
Exakt. Det måste finnas bättre saker än att klippa den här jävla podden, eller? Ja. Eller kan du inte komma på något bättre att göra med din tid, eller?
Tack för klippningen, Elsinen. Det betyder väldigt mycket för oss att du fortfarande inte har skaffat dig ett liv, bögjävel.
Här kommer Linus Elsinen är bögingen också.
Linus Elsinen är bög. Han knullar killar i röven. Han suger kuka, slickar pung och knullar killar i röven.
Linus Elsinen. Så tack så mycket, bögjävel. Du kanske kan klippa in då när Leif Silbersky läser att döda ett barn. Det är så jävla opassande.
Leif Silbersky citerade Dagerman vid två tillfällen under rättegången mot Anders Eklund. Så här lät det en av gångerna. Jag citerar Leif Silbersky. Det är så fint uttryckt av Dagerman. Så obarmhärtigt är livet mot den som dödat ett barn att allting efteråt är för sent. Jag hittar inga ord. Ord som lindrar. Ord som tröstar. Ord som får oss alla att förstå hur man kan döda ett barn som är skyddslöst. Värnlöst. Jag hittar inga ord. Därför att det finns inga ord. Den andra sidan är att det är den onda sidan av Anders Eklund som förtjänar allt vårt förakt. Även mitt. Den snälla Anders Eklund tror jag finns. Djupt. Och så här den andra gången.
Vad Dagerman sa är ju så fint ord. Men så obarmhärtigt är livet mot den som dödat ett barn.
Jag köper inte
att allting efteråt är för sent. Okej. Jag beklagar om du tar illa upp. Jag kan inte hjälpa.
Men kom. Sitta här och tyck synd om det där.
Men har han någon gång förklarat varför han gjorde det? Hur han tänkte?
Jag vet att han satt i en sån liksom ett intervju i SVT och pratade om det. Och det jag minns från den intervjun var att han sa att ja. Och det
jag gillar din Leif Silbersky imitation.
Och det ångrar jag. Det ångrar jag att jag gjorde. För det har jag förstått sen efter. Så skulle jag inte ha gjort.
Jag gjorde så gott jag kunde. Jag arbetade professionellt. Jag gjorde ett misstag där som jag allmänt känt när jag citerade Stig Dagerman. Det var gjort utifrån att jag trodde att jag gjorde korrekt. Det visade sig bli fel. Jag var väl medveten om att Stig Dagermans berättelse handlar om att döda ett barn i en olyckshändelse. Medan min klient hade ju medvetet dödat ett barn. Jag har bett om ursäkt för det övertrampet. Jag har bett, tror jag, 10 gånger om ursäkt. Jag började göra det den 11:e gången också. Även solen har sina fläckar. Jag gjorde alltså en felaktig bedömning.
Du gjorde väl någon switcheroo också när Leif Tillbaski över det här att Anders Eklund, han var ett monster.
Min klient, hur var den? Min klient, han har gjort det här, ja. Men han är inget monster.
Eller var det inte tvärtom? Han är ett, nej, jag kan inte.
Min klient, han är oskyldig. Nej, det var nog att han har gjort det här, men han är inget monster.
Ja, men det var väl det han sa på riktigt. Eller erkände, alltså,
ja, han erkände väl.
Så vad handlade rättegången om då? Hur lindrigt straff han skulle få? Eller,
ja, liksom, antagligen mycket så här typ, är han psyksjuk eller ska han få vård eller ska han få fängelse? Så,
men det är klart att ja, han sa, alltså, så det rimliga var ju att han, Leif Silbersi, sa Anders Eklund kanske har gjort det här, men han är inget monster.
Ja, precis. Ja, men det är också roligt.
Men då kan din switcheroo vara: min klient, han är totalt oskyldig, men han är ett monster. Han har umgås med honom ett tag och har insett att han är en fruktansvärd människa, men han har inte gjort någonting egentligen.
Ett monster.
Det är den onde Anders Eklund som förtjänar all vår förakt, även mitt. Och det är han, den onde Anders Eklund, som har utfört mordet på England. Det snälla Anders Eklund tror jag absolut personligen finns någonstans, även om det sitter väldigt djupt. Och det blir psykiatrins sak att ta död på den onde Anders Eklund.
Specialisterna. Hey! Specialisterna.
Ja, nej, det är ett roligt yrke.
Försvarsadvokat.
Ja, det hade jag kunnat tänka mig att det hade varit så kul. Och alltså, det är ju verkligen att alltså, det är lite, påminner lite om stand-up och så. Mm. Och att man...
Ja, att battle man då, rap kanske också.
Ja, lite att man tar då motsatta positionen och försöker få den att låta rimlig.
Ja, just det. Alltså, så det är ett lätt sätt att skriva skämt på, eller, mm, eller ett av, eller kanske inte jättelätt, men om man säger så här, låt oss titta, som Chris Rock säger så här, låt oss titta på fördelarna med crack cocaine.
Yeah.
Innan crack cocaine kunde man inte köpa en videobandspelare för $40.
Mm, precis. Ja, så att det är ju liksom en väldigt vanlig utgångspunkt för stand-up, mm, liksom, att man då tar den liksom motsatta positionen och
man tar det rimliga, liksom, de allmänna åsikterna, och sen ska man försvara motsatsen.
Ja, precis. Och det är ju besläktat med då Leif Silbersis att det är liksom, när han håller föredrag där i rätten, så blir det ju som en bra stand-up rutin kan man tänka sig då, när han börjar helt plötsligt läsa att döda ett barn.
Men jag kommer ihåg när jag var liten, så alltså så här, jag tror min morsa försökte nog få in mig på att bli advokat.
Mm.
Det är väl så här, hon hade väl gått med på vilket högstatusyrke som helst med bra betalt liksom.
Ja.
Men hon försökte väl, men så här, hon tyckte väl så här att min brorsa skulle bli läkare och att jag skulle kanske bli advokat.
Det, ja, det är väldigt judiskt av henne.
Ja, verkligen.
Mm.
Men det var väl också att jag satt väl ofta i baksätet på bilen och var spydig och argumenterade väldigt mycket för min sak och kunde, ja, liksom, och kunde väl så här märka ord och hitta luckor i folks resonemang och sånt, ja, där kanske.
Ja, precis.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Mm, ja, jag
minns, tror jag hade, minns, hade nog blivit bättre advokat än läkare. För jag är väldigt opraktisk.
Ja, det hade varit roligare då visserligen. Hade du slutat med att du ändå gjorde dina föräldrar djupt besvikna. Min syster är ju advokat.
Mm.
Vi hade ju, hon tyckte, min syster tyckte att jag skulle bli advokat också. Så jag var lite smått inne på det i 20-årsåldern. Att kanske plugga till advokat. Eller jurist pluggar man inte. Men sen blev det blev humor istället då.
Ja, men det var ett tag också. Det var väl inte liksom för att du satsade på humorn som du valde bort advokatyrket. Det var väl mer att du började jobba på mer.
Det gjorde jag ju redan liksom med försäljning och så. Men det var att jag hade kanske inte tänkt jobba med det hela livet liksom. Men det var ju 20-årsåldern där, men så jag kollade upp lite så här, om man skulle plugga i Lund och så, men sen
du var aldrig sugen på det eller?
Nej, men det var lite, jag var ihop med Kim då också.
Mm.
Och hon var ju väldigt liksom hur säger man, liksom duktig och ambitiös. Så det var väl lite att jag var lite påverkad av det också, att jag kände lite liksom, ja men okej, nu pluggar hon till liksom så här, internationella relationer och sådär. I England på samma skola som Bill Clinton. Då kanske jag också måste hålla takt lite liksom. Så det var väl i samband med det som jag snegla åt advokatyrket liksom. Men sen något då, vi kanske gjorde slut där sen också då. Så då
men det var inte på grund av någonting att ni var på väg åt olika håll liksom, att det var så här, hon var mer seriös och ville göra någon sån grej och du
jag minns när hon, att hon sa till mig någon gång när vi bråkade sa hon du är 25 och gör fortfarande såna låtar.
Men, klipp till att du ska släppa Sug min sura EP
som 37-åring.
Hur går det med Sug min sura EP?
Jag har inte gjort så mycket nu på senaste tiden. Färska prinsen har varit bortrest på semester, så jag spelar in i hans studio och sådär. Så att jag har en låt kvar som jag håller på att jobba med. Så fort den är klar så ska jag släppa, tänkte jag.
Men det kan förhoppningsvis, ja, men det blir väl augusti någon gång skulle jag gissa.
Ja, ja, det ska bli skitkul.
Mm.
Och det, för jag funderar på, alltså, vad har du, vill du prata om vad du har för projekt på gång efter det, eller är det, vill du mer överraska dina följare?
Ja, men kanske överraska. Jag kan säga att det projekt är med Love Haak, som är min animatör.
Ja, men det kan man säga på samma sätt man säger min advokat,
ja,
eller min
läkare.
Alltså,
ja, precis. Ja. Så han är ju professionell animatör också. Mm. Men han också, men då var det att det började med att han lyssnade på min podd.
Mm.
Och gillade den väldigt mycket. Och då tror jag det var när vi hade gjort 100 avsnitt, så då hade han gjort som en present till oss liksom ett avsnitt, en animerad då animerad version av podden.
Var det Wine for You?
Ja, yeah, Wine for You, precis. Svartvit animerad version av podden. Och jag tyckte den var så jävla bra.
Den finns på vår
bra
YouTube-kanal, Specialisterna Humor.
Precis. Jag tyckte den var så jävla rolig.
Mm, och skitsnyggt animerad.
Ja, han har väldigt så här känsla för liksom komisk timing och detaljer och sånt.
Mm.
Så då snackade jag med honom om att vi skulle göra kanske ändå Anton Magnusson Show, göra det. Så då gjorde vi ett avsnitt av Anton Magnusson Show.
Mm.
Och sen då så låg podden nere ett halvår, och det har varit en hel del ändringar i min egen podcast. Så det projekt, så att det blev inte en hel säsong av Anton Magnusson Show. Men jag och Love ska ha ett litet möte.
Mm.
Vi ska faktiskt ses IRL och prata om nästa projekt då. Men i och med att vi inte har bestämt oss, för det är ju inte bara jag som bestämmer, utan Love har ju också att säga till om vad som är möjligt för honom. Så därför vill jag inte liksom, jag vill inte gå in för mycket på det. Men jag har lite roliga sådana animerade idéer.
Mm.
Det ska bli jävligt ball.
Ja, det jag har. Mina problem avsnitt 6 håller jag på att klippa just nu.
Säsongsavslutningen, va?
Ja, det kommer att bli en storstilad säsongsavslutning.
Mm.
Jag kommer att bjuda på något alldeles extra skulle jag vilja säga.
Oj, oj. Jag är med.
Ja, är du med?
Det är kanske det som är.
Nu avslöjar du det. Att du är med igen.
Jag är med igen.
Ja, men det är många kära återseenden och kanske någonting nytt och spännande också.
Om det blir en säsong 2 så skulle jag önska mig en lite roligare karaktär.
Mm.
Alltså, en scen i säsongen som jag varit med i känner jag att jag har fått vara rolig liksom. Och det är den... När jag är full och snackar om ifall du ska ha sex med hon tjejen du träffar eller något sånt. Men sen i övriga så tror jag har fungerat rätt mycket som så här, att ta handlingen framåt liksom. Ja, precis. Så det skulle jag skulle önska så här, att du, om du har det i bakhuvudet så här okej, då ska vi skriva en riktigt rolig scen där Anton kan så här leva ut liksom.
Mm. Ja, men det var som Elaine, eller vad heter Julia Dreyfus.
Mm.
Hon krävde det efter ett tag i Seinfeld också. Hon tyckte inte att hon fick tillräckligt mycket roliga grejer att säga. Eller att göra. Nej, men det kan vi göra, fast det har också varit så att ibland, du var med i första avsnittet.
Ja.
I andra avsnittet så var det vissa scener du inte ville vara med.
Ja, det är sant. Det är
tredje
sant.
Avsnittet och fjärde avsnittet och femte ville du inte vara med alls, tror jag.
Nej, det är sant. Jag har tackat
så
lite.
Det var, ja. Så att det har ju varit och det var ju innan jag skrivit in grejerna. Men
ja,
sen,
precis.
Men jag fattar att man vill vara
ja.
Så ha så roliga grejer som möjligt.
Ja, det var ingen jättestor kritik heller. Alltså det, jag tycker det har varit kul att vara med ändå. Och jag har inte varit med jättemycket heller.
Nej.
Men jag var lite avundsjuk så här, nu när vi spelade in senaste.
Ja.
Jag bara berättar så får du välja om det ska klippas bort, om det är något som spoilas. Men att vi, då i scenen då där jag sitter och då funkar jag då bara som ett bollplank, jag säger typ ett ord eller någonting. Men sen så kommer då färska prinsen in och säger något kul liksom. Och då var jag lite så här, jag hade hellre varit den figuren liksom, som det minns jag. Det var också att det var också för att när vi spelade in det så var det så 9 på morgonen kanske. På en restaurang. Så 9 på morgonen var jag där och så tar det ju typ 1,5 timme kanske till man börjar spela in. Och sen är det liksom några så här, och sen är det lite extra tagningar och så. Men det var också att Martin, då färska prinsen, han var väl inte jätteledig, så han dök upp vid 10:30 någonting. Och så gjorde vi ju hans scen då, för han var tvungen att dra efter en halvtimme, 40 minuter någonting. Så det blev också så då att så här, min roll, jag var tvungen att vara där hela tiden ju. Men alltså, så såg jag den här franska prinsen bara fick såhär
att han fick räkmacka.
Han gled in bara 40 minuter, fick rolig, fick säga punchlinen och sen hello grabbar. Men nej, alltså jag tyckte det var jättekul att vara med ändå oavsett.
Men jag ska också jag ska tänka också på det här att man ska låta skadisarna vänta mindre. Det kanske går, och nu har jag också inte varit med så mycket i tidsplaneringen. Adam Hilario har gjort det mest, och han kanske är mer van vid att jobba med skadisar som får betalt. Och sådär, och då känns det mer motiverat, så här, men då har du en arbetsdag, då får du liksom vänta lite ibland och så här, men...
För det har man ju hört att filmskådespelare säger att liksom 80% av yrket är att vänta.
Men jag tänkte faktiskt på det igår, för jag kollade på Masterclass. Du vet, du har säkert sett reklam för de här olika
kända regissörer och sånt.
Som ska lära ut grejer. Ja. Och de är ganska dyra, men jag kom på att man kan ju ladda ner dem på The Pirate Bay.
Ja.
Så jag laddade ner Spike Lee och jag laddade ner Steve Martin, och jag började kolla med Andrea Lennartsson. Hon håller också på med en kortfilm nu, så hon är intresserad av sånt också. Men då började vi kolla på Martin Scorsese. Han svamlade något, så jag tyckte han inte var bra. Men jag är ingen, liksom, jag är ingen så jättestor Scorsese-fan också. Men det kändes som att han bara sa grejer som inte hade någon substans. Han skulle säga så här: and you have to study the old masters. You have to see, no, not, you just have to see their films, not to learn from them, just to see if they speaks to you. Det är sånt ordbajseri.
Vad fan betyder det?
Jag försökte verkligen. Jag tror bara att han ville, att han, de får nog rätt bra betalt för de här grejerna, och så vill han säga något som lät bra. Eller så är det helt logiskt i hans huvud, men han lyckas inte förmedla det.
Nej, precis. Alltså, det kan ju vara ibland så här, om man kanske ska berätta om stand-up för någon liksom. Det kan ju bli lite att man svävar ut i såna otydliga grejer så här, att när man börjar säga ja, och sen är det är ju viktigt att du liksom att du övar in ordningen så att den sitter, så att du, när du sen är på scen. Men jag får säga, samtidigt liksom, kan det vara bra att, alltså, om man tappar bort sig, det är också bra att man liksom lär sig då på scen att liksom improvisera eller gå. Alltså det blir så jävla otydligt när man är så liksom insnöad på något, så det känns som man hittar hela tiden så här nya tankar i det liksom. Så det kanske att han är som en film då.
Det lät ändå mer logiskt det du sa nu än det här. Studera de gamla mästarna. Inte för att lära dig av dem utan bara för att se om de talar till dig.
Ja.
Men i alla fall så såg jag Spike Lee, eller jag har inte sett klart den ännu, det är rätt många, men han pratade om det, om för hans kurs då är independent filmmaking.
Mm.
Och då pratar han om det så här, när skådisarna ställer upp gratis, så kan man ju så här, ja, men säga till dem att om man börjar tjäna pengar på det, filmen sen, så kan ju de få en del av kakan. Sådana kontrakt kan man ju ha.
Mm.
Och sen att man ska ge dem mat. Alltså så här, för att ja, det har jag alltid gjort med, alltså ifall man har spelat in så länge, så att då har jag bjudit på mat liksom.
Mm.
Men, och sen sa han också att få, och att de ska vänta så lite som möjligt liksom.
Mm.
Att man ska ha förberett så mycket innan, men
ja, så det... Men det blir ju också, du är väl lite så här, du är alltid lite rädd också att folk ska slarva, så om du säger
komma klockan, för sent och så här,
ja, och så säger du klockan 9, så tänker du, ja, då kanske om någon då kommer 9:30 så funkar den då liksom. Men om du då säger 10:30 blir det ju då lite sent liksom. Men jag tror att när inspelningen, alltså har det varit några problem att folk har varit sena och så, eller?
Ja, det har det varit. Jag ska inte nämna vem, men det var någon som kom typ 1:40 sent vid en inspelning. Ja, och det är vissa som har varit lite sena, men, alltså också. Men, men de flesta gångerna har folk skött sig liksom. Folk fattar väl för det mesta att ja, men så här, om man hyr utrustning eller lyckas låna, och du vet, det är mycket inblandat, att det är rätt mycket som står på spel.
Ja.
Det är ju vanligare att folk är sena liksom till en poddinspelning eller sånt, när det inte är lika mycket som står på spel.
Ja, jag skulle göra en film när jag gick i gymnasiet. Jag gick ju film där.
Mm.
Så hade jag lånat skolan en helg, så vi åkte dit på helgen för att spela in.
Mm.
Och så hade jag skrivit manus och så, och då skulle min kompis Jerry spela en av rollerna. Och så var det en tjej som hette Frida som hade andra rollen.
Ja.
Men då dök Jerry inte upp. Då sov han.
Ja.
Så jag fick så skriva om manus. Och det var så svårt att göra en film om bara en tjej. Att det var liksom, det är svårt att hitta så liksom, vad ska hon, vad har hon för problem, hon är helt ensam liksom, det är svårt, hon har ingen att prata med, det var jättesvårt att få till någon, så det blev en lite så mer artsy film då.
Hur är Jerry, körde han be om ursäkt, eller är du så jävla bra själv då approachen? När du konfronterar honom med det så här, vad fan,
inget
du,
av det, tror jag. Jag tror han var nu inte med ursäkt. Jag tror han bara sa, jag hade inte sovit, och så jag var tvungen att sova. Så sa han typ. Så jag, men du vet att jag fick så skriva om. Han ber sällan. Jag tror aldrig han har bett om ursäkt till mig för något.
Nej. Jag har hört en hel del poddavsnitt med honom. Han känns inte som den typen som erkänner att han själv har gjort fel.
men han som är i relation är också liksom rätt så... Man är väldigt accepterande av varandras brister. Som nu... Vi skulle spela in ett avsnitt av min podd och Anton Magnusson podcast för några dagar sedan. Så körde han hit hem till mig då, efter han jobbar. Så efter han hade slutat jobb så körde han hem till mig, och så ringde han på, men så tog det ett bra tag när jag låg och sov. Så hörde jag då att han ringde på, så jag gick och öppnade nyvaken och sa, jag har precis vaknat. Okay, ja. Så sa jag, det är okej om vi bara tar det lite lugnt, eller är du stressad? Så nej, vi kan ta det lite lugnt innan vi börjar spela in. Så la jag mig och kollade lite på tv. Och så somnade jag.
Mm.
Och sen...
Ja, det tror jag du har berättat om. Kanske någon annan podd eller den här. Men jag menar att han satt och väntade medan du sov.
Det är ett annat tillfälle. Så här var det då att han liksom väntade några timmar och sen så drog han, körde han hem. Mm. Och lät mig sova liksom.
Nej, men
så,
det var ju schysst.
Ja, jag började och för att jag hade kanske hellre på något sätt velat spela in avsnittet. Men han håller inte på att sura över sånt. Jag kan tänka mig, om jag hade gjort så mot dig så hade du nog varit rätt så besviken liksom. Eller så
ja, men jag tycker ändå att jag borde ha cred för att jag inte surar så jävla mycket.
Nej, det gör du inte. Nej.
Men jag ringer dina föräldrar, jag åker till... jag ringer din hyresvärd och ber om portkoden och går upp och väcker dig i lägenheten. Det var ju en gång... när vi skulle spela in specialisterna sitcom och så här, Maria Grudemal Hayek, mitt ex då, skulle vi spela en rollerna och Petrina hade åkt upp från Stockholm och vi hade bokat en studiotid. Och sen så dök inte du upp och jag fattade att du låg sov, men jag hade fixat lägenheten åt dig, så jag hade kontakt med din hyresvärd. Så jag ringde honom, bad om portkoden, joggade till din lägenhet, knappade in portkoden, stod och skrek i brevinkastet tills man till slut hörde några gnyn. Och då var du vaken. Och så tog jag det till studion och jag gnällde inte, jag surade inte.
Det gjorde du inte. Du sa väl liksom, du sa väl ett par ord där liksom så här, men sen minns jag att du sa så här, men nu så, vi släpper det typ, sa du, och så och så kör vi.
Men det är också jag har inställningen ibland också att jag orkar inte bli arg heller, för det tar ju ganska mycket energi att vara arg och bråka med folk också.
Att ett av dina finaste drag är av lathet.
Ja, mer av effektivitet skulle jag säga. Att det är så här. Dels så pajade ju stämningen om man nu ska spela in grejer och sånt där. Då pajade stämningen, man är arg. Och liksom det tar tid att bråka, det tar kraft att bråka. Och sen så är jag lite av... Alltså jag har lite gett upp att försöka förändra andra människor. Även, jag tror det är svårt att förändra sig själv. Men jag tror också att det är ännu svårare att förändra någon annan.
Får Andrea Lennartsson äta i sängen?
Nej, det får hon inte. Men hon...
Det kanske inte är att förändra någon riktigt utan med...
Nej, det är med att hindra. För hon... Jag tror man kan hindra människor.
Jag har gett upp på att men försöka förändra människor. Däremot så försöker jag hindra dem.
Nej, för jag har ju sagt det att sådana är regler, men hon skit och ger ju blanka fan i det liksom.
Ja, ja.
Jag säger så här, men kan du inte sitta vid bordet och dricka kaffe istället? Så, ja, visst. Och sen så vänder man ryggen till, så sitter hon typ uppkurad i soffan med en kopp kaffe.
Jag är ju på hennes sida i den debatten. Jag gillar ju äta i sängen eller och sådär.
Men tycker du, ifall din flickvän har regler för dig i hennes hem, är du på samma sida att man ska skita, ge blanka fan i den andras regler?
Mer eller mindre, ja, beroende på vad det är för regler såklart. Men ja, alltså sådana som så här, använd underlägg på bord och sånt. Nej, då får du helt enkelt köpa ett billigare bord som du inte bryr dig om.
Tycker jag är lite konstigt. Alltså, den inställningen.
Ja, nej, men alltså det är klart att man alltså, är på det. Man försöker respektera det, men det är så svårt att... Ska, liksom, men
om
jag
du hade brytt dig om, hade du inte varit sånt om det är så här, ja, men jag sitter och käkar knäckebröd över ditt tangentbord eller någonting så här.
Ja, nej. Nej, precis. Men alltså det är klart att man respekterar det, men man kan ju tycka att det är dumt liksom. Att det är så här, varför har du ett bord som inte man kan använda som ett bord?
Ja, men man kan använda det om man har underlägg. Det är ju inte jättesvårt heller att använda underlägg.
Det är rätt så jobbigt.
Nej, det är mycket Alltså, det, jag ser väl liksom sådana ringar. Nu blev det rätt mycket som det här Do You Respect Wood-avsnittet av Curb Your Enthusiasm.
Det, ja.
Jag stör mig väldigt mycket på ringar på, alltså sådana här ringar på bord. Det är ungefär samma som att du har en favorittröja eller något sånt, att du vill inte ha fläckar på den liksom.
Ja, precis.
Mm. Och om det är, och det är så jävla stora ansträngningar är det ju inte att ha, att om det finns underlägg tillgängliga så kan man ju ha det.
Men så här, du har en favorittröja.
Mm.
Och så, och du vill inte ha fläckar på den, och så träffar du så här Andrea, det är första dejt.
Mm.
Och det börjar gå lite hett till.
Ja.
Och hon börjar så här kanske kyssa lite och det ner mot nacken och ner så. Det är så, säger du så, jag vill inte ha läppstift på tröjan.
Jag hade nog blivit sån. Jag kände det på mig. Men jag hade haft sån vit tröja och hon hade haft sån rött läppstift. Jag hade nog inte kunnat hålla mig.
Ja, och det där är vi då helt olika då. Då tänker jag så, okej.
Det, men det är också bra ifall vi nu ska ha ett långt förhållande, så är det bra att hon får veta vad hon ger sig in på tidigt.
Ja, för det kan ju bli förvirrande om man är väldigt så här slapp med någonting i början, och sen då visar det sig att så det är lika bra att vara en sån tråkmåns direkt liksom.
Ja, fast det var faktiskt så här, när jag träffade Andrea, så för nu vet jag liksom lite hur att hon är ganska lite vårdslös med saker liksom, lite slarvig sådär.
Mm.
Men när jag typ sova över hos henne första gången, då bodde hon i Göteborg, och då så var det så att jag hon vaknade före mig och skulle till jobbet, tror jag det var, och sen så jag hade lagt min mobil på nattduksbordet. Och sen så när jag var, och den låg där, och sen så när jag vaknade på morgonen och skulle gå upp, så låg mobilen på golvet med glaset neråt, och det var sprucket. Men det lät jag passera. Det har jag aldrig tagit upp med henne någonsin.
Nej.
Och det hade jag väl...
Alltså, det kanske för att då också att du lät det passera, för jag gissa lite för att det var så tidigt i ert förhållande. Och en mobil är rätt dyr, så att om du hade berättat det för henne.
Ja, det är dyrt, så... det kostar väl, eller ja, och laga ett glas på mobil kostar väl, jag kommer inte ihåg vad det mycket det kostar, men det
är ändå
500 liksom, spänn kanske.
Ja, det är ändå en rätt stor grej att ta sönder för någon. Och inte då att du liksom, utan att du för hennes skull då, att hon hade blivit mått kanske för dåligt över det.
Hon hade nekat till att det var hon. Hon hade, det kan jag med ganska stor säkerhet. Med 2 års erfarenhet så vet jag att hon hade inte erkänt. Eller att, hon hade någon till och med inte trott att det var hon själv.
Nej. Hon hade, med de orden kanske. Jag är kraftigt
brusad.
Ja, inte brusad och inte överviktig.
Självmordsbenägen.
Ja, men kraftigt är ju oftast...
Ja, man säger inte kraftigt självmordsbenägen.
Nej.
Men kraftigt, märkbart brusad.
Ja, precis. Kraftigt
överviktig.
Kraftigt överviktig.
Men vad är du kraftigt?
Jag är kraftigt bakfull.
Jaha.
Under jord igår och sen... och så drack vi lite och sen blev det efterfest hos Elvira, jag och Elvira. Elvira, komikern Elvira och komikern Lovisa Henriksson.
Mm.
Så att jag vaknade upp med huvudvärk och nu vill jag beställa någon nice mat.
Mm, det låter gott.
Ja.
Har du ångest?
Alltså lite kemisk ångest har man ju liksom. Och sen, men inte mer än vanligt. Så det, men ja, det blir nog bra.
Mm. Ja, men smaklig måltid får jag säga till dig då.
Ja, och tack så mycket.
Och så vill vi tacka lyssnarna för att ni har lyssnat på det avsnittet.
Stött ut med oss.
Ja, stött ut med oss och förhoppningsvis stöttat oss på Patreon. Om ni inte har gjort det hittills så kan ni gå in på patreon.com. Är det /specialisterna? Ni kan säkert hitta oss om ni söker på det.
En av Sveriges...
många podcast.
Kanske en av Sveriges långkörare, va? En av... alltså där borde vi ändå vara på någon lista liksom.
Vi har på längst. Arkivsamtal har ju på längre. Ja. Och Alex och Sigge och... ja, Filip och Fredrik har gjort lite förändringar att de har haft på engelska och det hette någonting annat då, va?
Ja. Eller och heter jag har ju gjort förändringar.
Och Della-podden har också gjort förändringar.
Mm.
Så men, Sveriges äldsta podcast.
Ja. Tack för att ni har lyssnat. Då finns det bara en sak kvar att säga.
Rabba-dabba tip-top.
Kommer du ihåg?
Tjena, Anders här. Ni kan ju lämna namn och telefonnummer så hör jag om er sen. Ha en bra dag och sköt om er. Hej.
Specialisterna. Baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.